Jag har hört av Asker att en del av er åtminstone har sysslat rätt så mycket med försoningsläran. Så det är inte säkert att ni kommer att tycka att ni har så mycket att lära er utav det som jag går igenom idag. Men det skadar ju aldrig med repetition. Och en och annan liten detalj ska väl kanske i alla fall vara ny. Jag har tänkt att lägga upp genomgångarna idag så att vi tar vår utgångspunkt i själva Nya testamentet. Och sedan försöker jag ge en kortfattad teologihistorisk översikt i vilken vi uppehåller oss särskilt länge vid Anselm av Canterburys försoningslära. Eftermiddagstimmarna kommer rätt så mycket att handla om det här som Asker snuddade vid, nämligen Gustav Auléns försoningsuppfattning och den diskussion som har varit efter det att Aulén 1930 kom ut med boken Kristus Victor, den kristna försoningstanken. I den mån som jag överhuvudtaget kommer med några nya synpunkter idag, så blir det kanske framförallt under eftermiddagstimmarna som det kommer att ske. Men vi ska som sagt ta vår utgångspunkt i själva Nya testamentet. Försoningsläran hör ju hemma inom det större område som brukar kallas soteriologin, läran om frälsningen. Det grekiska verbet sozein, som brukar översättas med frälsa, det betyder ju egentligen bota, ge hälsa, ge liv. Ibland brukar man säga att sozein skulle betyda detsamma som rädda. Och det är väl inte helt och hållet felaktigt att säga det heller. Men talas det om räddning, så förs ju tankarna lätt till någonting punktuellt, en plötslig räddning ur en farofylld situation. Och egentligen finns det ett annat grekiskt verb som betecknar en sådan plötslig räddning, nämligen verbet ryomai. Det är det som vi har i den sjunde bönen i Fader vår, rysa i hemasa potuponeru. Ryck oss ut ur det onda, rädda oss från det onda. Och det är det verbet som förekommer också i början av Kolosserbrevet, när det står: han har ryckt oss ut ur mörkrets välde och försatt oss i sin kärlekssons rike. Verbet sozein däremot, det betyder som sagt bota, ge hälsa, ge liv. Substantivet soteria, det är ju motsvarigheten till latinets salus, som ju också betecknar just hälsa. Frälsningen innebär alltså ett återförande till hel och full hälsa, till både kropp och själ. Den som enligt Nya testamentet kan återföra oss människor till hälsa, det är ju Jesus. Det ligger ju som vi vet redan i Jesusnamnet, att han är frälsaren. Jesus betyder ju Herren frälsar. Men samtidigt som nu Jesus är den som vill återföra oss människor till hel och full hälsa och vill bota oss från all skada till både kropp och själ, så är det ju i Nya testamentet aldrig någon tvekan om vad som är det grundläggande i frälsningen. Att det nämligen är frälsningen från synden. Det framkommer redan när det talas om Jesus namnet i Matteusevangeliets första kapitel. när ängeln uppenbarade sig för Josef innan Jesus hade blivit född, så sa han ju: du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. För det första kan vi lägga märke till exakt hur ängeln här säger. Det var ju inte ovanligt att judiska föräldrar gav ett gossebarn namnet Jesus. Det förekom rätt så ofta. Och även i Nya testamentet omtalas ju en förutom Jesus från Nazaret som heter Jesus. En som kallas för Jesus Justus. Och vad tänkte då judiska föräldrar när de kallade en gosse för Jesus? Jo, de menade att den här gossen ska vara en påminnelse om att Herren är den som frälsar sitt folk. Men nu ska vi lägga märke till exakt hur ängeln säger enligt Matteus första kapitel. Han säger inte: du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska vara en påminnelse om att Herren frälsar. Utan han säger: du ska ge honom namnet Jesus, ty han, det vill säga han själv, ska frälsa sitt folk från deras synder. Det innebär alltså ingenting mindre än att det gossebarn som nu ska födas är självt den Herre som frälsar sitt folk. Det är alltså en utsaga om Jesu gudom, kan man säga, som vi har här i Matteus första kapitel. Och samtidigt så kan vi då lägga märke till att när det talas om att Jesus ska vara frälsaren, så är det frälsningen ifrån synden som ställs i centrum. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och vi kan i det sammanhanget också tänka på de kända Jesusorden: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Även om en människa får all annan tänkbar hjälp, ja, det är något. Ljudet försvinner ibland. Det kan ni, ja. Ja, just det. Även om människan fick all annan tänkbar hjälp, så skulle hon inte vara i djupaste mening hjälpt ifall hon inte fick någon hjälp emot synden, och ifall hon inte blev räddad till gemenskap med Gud. Den frälsning ifrån synden som Jesus har åstadkommit, den förbindes ju i Nya testamentet med Jesu lidande. När Paulus ska sammanfatta sin predikan i första Korintierbrevets 15 kapitel, så säger han ju märkligt nog nästan ingenting om Jesu liv och Jesu undervisning. Och det är mycket sällan överhuvudtaget som Paulus ger några upplysningar om Jesu jordeliv. Det som Paulus däremot ständigt och jämt återvänder till, det är Jesu lidande, död och uppståndelse. Så är det också här i första Korintierbrevet 15. Jag förkunnade för er som ett huvudstycke vad jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen efter skrifterna. Hur centralt Jesu lidande var i Pauli förkunnelse, det framhåller han ju själv när han säger i första Korintierbrevets andra kapitel: jag hade beslutat mig för att då jag var hos er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Och i Galaterbrevets tredje kapitel säger han: ni hade fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst. Men det är inte bara i brevlitteraturen i Nya testamentet som Jesu lidande och död står i centrum, utan det är ju faktiskt så redan i evangelierna. Ja, redan var kanske ett felaktigt ord att använda, för Paulusbreven är ju faktiskt enligt den vanliga dateringen tidigare än evangelierna. Men även i evangelierna är det ju i alla fall så att ibland så upptas nästan hälften av ett evangelium utav passionshistorien. Man förstår alltså att de som har skrivit våra evangelier, de har menat att till det viktiga med Jesus hör inte bara vad han sa och vad han gjorde, utan även detta att han blev underkastad lidandet och döden. Det finns också i evangelierna några Jesusord som tydligt visar att Jesus själv har varit medveten om att hans lidande och död har en avgörande betydelse för människornas frälsning ifrån synden. Det allra mest kända stället är väl det som vi har i Markus 10 kapitel, den 45 versen. Markus 10, 45. Där det står att människosonen har kommit inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till en lösepenning för många. Här användes alltså ordet lösepenning, lytron. Jesus säger att hans liv ska ges för att köpa människor fria. Sån här lösepenning kan man läsa om i Gamla testamentet, framförallt i Andra Mosebokens 21 kapitel. Lösepenning kunde betalas ifall man ville köpa någon fri ifrån fångenskap. Och det kunde också hända att man erlade lösepenning för sig själv. Ifall man hade blivit dömd till någon viss bestraffning, så kunde man ibland köpa sig fri ifrån det straffet genom att erlägga en lösepenning. Och på ett liknande sätt så menar alltså Jesus att han ska ge sitt eget liv som en lösepenning för människorna. När det gäller lösepenning i Gamla testamentet så kan jag också påminna om den 49:e saltarsalmen. Där det står, sin broder kan ingen förlossa eller ge Gud lösepenning för hans själ. För dyr är lösen för hans själ. Utifrån det stället kan man förresten fundera över hur det har kunnat bli så pass mycket diskussion senare i teologihistorien om vem lösepenningen är given åt. Som vi ska komma tillbaka till så uppstod ju diskussioner om detta redan i fornkyrkan. Om lösepenningen är given åt Gud eller om den är given åt djävulen, fångvaktaren. Men här står ju rätt så tydligt i den 49:e salmen, versarna 8 och 9, att det är åt Gud som en lösepenning behöver bli given ifall en människa ska kunna bli fri från döden. Och psalmisten undrar vem som ska kunna erlägga en sådan lösepenning. Sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid. Men vad Jesus då säger i Markus 10:45, det är ju detta att han är den som kan betala lösepenningen så att vi kan bli frälsta. Förutom Markus 10:45 så är väl kanske de så kallade instiftelseorden till nattvarden de utsagor utav den utsaga utav Jesus i evangelierna som tydligast talar om att hans lidande och död har en frälsande innebörd. Jesus säger ju den sista måltiden då han är med sina lärjungar: detta är min lekamen som blir utgiven för eder. och detta är mitt blod som blir utgjutet för eder. I Matteusversionen utav instiftelseberättelsen så nämns direkt syndernas förlåtelse som syftet. Detta är mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Som Joakim Jeremias har påvisat i sin bok De Adventmalsvorte Jesu, så är det offerterminologi som Jesus använder sig av när han talar om att hans kropp ska bli utgiven och att hans blod ska bli utgjutet. Och som sagt, enligt Matteusversionen så sägs det att det här är nödvändigt för att människorna ska kunna få syndernas förlåtelse. Nu står det ju märkligt nog inte i största allmänhet att Jesus har utgivit sig för människorna, utan det står: detta är mitt blod som blir utgjutet för många. Och det har man ju ibland undrat över, varför Jesus säger många och inte alla. Inom teologihistorien så har detta ju ibland utnyttjats som stöd för den tanken att Jesus inte skulle ha dött för alla, utan att han bara har dött för vissa människor, vissa utvalda. Det var ju den uppfattning som mötte ofta inom kalvinismen, framförallt från och med Theodor Betza, som var Calvins främste lärjunge. Och när kalvinisterna argumenterade för detta, att Jesus inte hade dött för alla utan bara för de utvalda, så hänvisade man ibland just till detta, att Jesus när han instiftar nattvarden inte säger att hans blod ska utgjutas för alla utan bara för många. Men det här är ju också någonting som Joakim Jeremias har tagit upp och förklara, tycker jag, på ett tillfredsställande sätt i boken De Adventmalsvorte Jesu. Jeremias menar att det här är någonting som hör samman med att varken hebreiskan eller arameiskan har någon riktig motsvarighet till ordet många när det ordet står självständigt. Man kan ju säga på hebreiska kol adam, naturligtvis, varje människa eller alla människor. Och då är alltså ordet kol förbundet med ett substantiv. Men det lär inte finnas någon riktig motsvarighet till ordet alla. Jag sa fel för några ögonblick sedan när jag sa många. Det lär inte finnas någon riktig motsvarighet till det självständiga ordet alla på hebreiska eller arameiska. Utan när man skulle säga att någonting gällde inte bara ett litet fåtal, utan den stora mängden utav människor, så sa man ofta så, att här gäller det många. Vi kanske skulle få fram det ännu bättre ifall vi sa det många. Jag kommer ihåg att jag hörde en gång Hugo Odeberg läsa instiftelseorden till nattvarden, och då la jag märke till att han läste just så i instiftelseberättelsen: detta är mitt blod som blir utgjutet för det många till syndernas förlåtelse. Då kommer det ju tydligare fram att det handlar om den stora mängden, att det alltså egentligen handlar om alla människor. Det är väl också så att när Jesus säger många, både i instiftelseberättelsen och i Markus 10:45, så anspelar det här på Jesajas 53 kapitel, där det ju står om Herrens lidande tjänare att han bar mångas synder. Det finns ett ställe i första Timoteusbrevet. Det är det andra kapitlet, verserna 5 och 6. Där Paulus faktiskt tycks anspela på detta som Jesus säger i Markus 10:45. att han ger sig själv till lösen för många. Det är åtminstone åtskilliga exegeter som menar så, att 1 Timoteus 2, verserna 5 och 6 är en direkt anspelning på Markus 10:45. Och då kan man lägga märke till att när Paulus på grekiska ska utlägga det här, så säger han faktiskt inte många, utan han säger direkt att Jesus har givit sig själv till lösen för alla. En enda står det är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor. En människa, Jesus Kristus, vilken gav sig själv till lösen för alla. I 1 Petrusbrevets första kapitel talas det också om att vi har blivit lösköpta genom det som skedde med Jesus. Och här säger Petrus att vi har blivit lösköpta ifrån det som så många nutidsmänniskor plågas utav, nämligen meningslösheten i livet. Det finns en uppsats av Hugo Odeberg i boken Bibelns eget budskap som heter Gudstjänsten och livets mening. Där Odeberg säger ungefär så här. När människor ställer till kyrkan frågan vad är egentligen livets mening, så känner kyrkan ofta som sin uppgift att nu gäller det att leverera då ett svar, att leverera så att säga en mening åt allt människoliv. Och det är klart att man kan göra det. Man kan säga att Gud har en mening med varje människas liv och att livet här på jorden ska vara en förberedelse för evigheten. Att det är en chans till att söka och finna Gud och så vidare. Men vad Odeberg poängterar är att ska man svara riktigt nytestamentligt på frågan vad är livets mening, så borde man egentligen säga så. Att det liv som leves borta ifrån Gud, utan gemenskap med honom, det är just ett tomt och meningslöst liv. Och det är först i och med att man kommer i gemenskap med Gud genom frälsningen i Jesus Kristus som man finner meningen i livet. Och ungefär så uttrycker saken här i 1 Petrusbrevet, då Petrus säger: ni har blivit lösköpta från det meningslösa livet som ni levde i likhet med era fäder. Och kom ihåg, säger Petrus, att ni har blivit lösköpta, inte med guld eller silver, utan med Kristi dyrbara blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Det är ju de här orden som Luther anspelar på i sin berömda förklaring till den andra trosartikeln. Då han säger att Kristus har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappad och fördömda människa, icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. När Petrus säger att vi har blivit lösköpta så som med blodet av ett felfritt lamm, så är det väl ingen tvekan om att det här också anspelar just på Jesajas 53 kapitel. Jesaja 53 anknytes det ju väldigt ofta till i Nya testamentet. Och det finns många exegeter som menar att särskilt aposteln Petrus anknyter till Jesaja 53. Särskilt han verkar ha sett det som skedde med Jesus i ljuset av Jesaja 53. Verbet försona, det grekiska verbet katalasso, förekommer i Nya testamentet faktiskt bara hos Paulus. Vi har det till exempel i andra Korintierbrevets 5 kapitel. Det är väl det allra mest kända stället rörande försoningen. Och om vi ska anknyta redan nu till Gustav Aulén, så är ju detta ett ställe som Gustav Aulén ständigt och jämt återvänder till. Paulus skriver som vi vet i andra Korintierbrevet 5. Allt sammans kommer från Gud. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Eller som man också kan översätta. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. Om jag ännu en gång får anknyta till någonting som Hugo Odeberg skriver, så kan jag påminna om att när Odeberg utlägger det här stället i sin kommentar till Korintierbreven, så säger han att vi tänker sällan på hur pass egendomligt det här uttryckssättet egentligen är som Paulus använder sig av. Det verb som användes, katalasso, det betecknar förlikning. Det handlar alltså om två parter som har blivit ovänner med varandra och som behöver förlikas med varandra. Och då finns det, säger Odeberg, tre naturliga sätt att uttrycka sig på. Ifall det är personerna A och B som har blivit ovänner och som ska förlikas, så kan man säga att A försonade sig med B, eller B försonade sig med A, eller A och B försonade sig med varandra. När det då gäller relationen mellan Gud och världen, så hade det alltså varit naturligt att säga antingen Gud försonade sig med världen, eller världen försonade sig med Gud, eller Gud och världen försonade sig med varandra. Men nu står det, framhåller Odeberg, inte på något utav dessa sätt, utan det står istället så egendomligt att Gud försonade världen med sig själv. På något sätt så verkar alltså Gud ha spelat bägge parternas roll vid försoningen, både sin egen och världens. Försoningen är, som Paulus också understryker i sammanhanget, helt och hållet en gudsgärning. Allt sammans kommer från Gud. Gud försonade världen med sig själv. I Kristus möttes Gud och världen och blev försonade med varandra. Och det här var någonting som skedde utanför oss människor, utan vår medverkan egentligen. Så som Paulus uttrycker det i Romarbrevets 5:e kapitel, den 10:e versen. Medan vi ännu var Guds fiender, blev vi försonade med honom genom hans sons död. Detta att försoningen har fullbordats utanför oss, medan vi ännu var Guds fiender, det är ju det som vi brukar kalla för den objektiva försoningen. Det är alltså en försoning som sker på det objektiva planet utanför människan. Vilket inte hindrar att Nya testamentet också kan tala om försoningen på ett subjektivt sätt. Det kommer ju direkt i andra Korintierbrevets 5:e kapitel det också. Efter det att Paulus har sagt att Gud försonade världen med sig själv i Jesus Kristus, så kommer han ju med uppmaningen: låt försona er med Gud. Det är alltså inte något fel att på det sättet tala om en subjektiv försoning, bara man inte låter den här subjektiva försoningen utesluta den objektiva. Men det är ju det som har skett i de försoningsuppfattningar som vi brukar kalla för subjektiva försoningsläror. Att man har hävdat att försoningen enbart skulle vara någonting subjektivt. Och att man alltså har förnekat att det skedde en försoning redan på korset. Det ska vi återkomma till mera utförligt så småningom. När Nya testamentet talar om det som har skett genom Jesu lidande och död, så användes, som vi redan har tangerat, offerterminologi. Och detta blir ju särskilt tydligt i Hebreerbrevet, som bekant. Där Jesus framställs som den stora överste prästen som har offrat sig själv en gång för alla. Även i första Johannesbrevet anknytes till offerterminologi. Det står i första Johannesbrevets andra kapitel och andra vers. Han är försoningsoffret för våra synder. Det står alltså inte bara han är försoningen för våra synder. Här är det inte substantivet katalage som användes. Det handlar alltså inte om försoning i den mening som vi talade om nyss, att två parter ska bli vänner igen efter att ha blivit ovänner. Utan när det står att Kristus är hilasmos för våra synder, så handlar det om att han är det offer som sonar våra synder. Och Johannes understryker ju då det universella i detta offer. Han är försoningen för våra synder, ja inte endast för våra, utan också för hela världens. Det var ett ställe som kalvinisterna naturligtvis hade väldigt svårt att komma till rätta med när de hävdade att Jesus hade dött bara för de utvalda. År 1586 ägde ett samtal rum i Mömpelgarten där kalvinisterna representerades av Theodor Betza, vilken jag nämnde nyss. Och lutheranerna representerades av Jakob Andree, som ju var en av författarna till Concordieformen. Förut hade man egentligen lutheraner och kalvinister emellan mest diskuterat nattvarden. Och det var först i och med det här Mömpelgarten-samtalet som man kom underfund med att det fanns väldiga skillnader när det gällde synen på predestinationen. Men vid det samtalet så ställde Jakob Andree till Betza just den frågan. När det står att Jesus är försoningen för hela världens synder, vilka menas då med världen? Ja, jag menade, sa Betza, att det bara är de utvalda som avses. Och då fortsatte Andrea och frågade, men när det står i Johannes 3:16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, vilka är det då som avses med världen? Ja, jag menar, sa Betza, att det bara är de utvalda som avses där också. De som inte är utvalda, dem har Gud aldrig ens älskat, utan de har han istället hatat med ett evigt hat. Betza blir tvungen då att hävda att när det står att Jesus är försoningsoffret för hela världens synder, så skulle poängen med detta bara vara att betona att offret gäller inte bara judar, utan även hedningar. Men det finns ju ingenting i texten som tyder på att inte Johannes skulle syfta på alla människor. Utan det finns ju i de johannejska skrifterna ett mycket starkt understrykande just av universaliteten i Jesu frälsningsgärning. Och det är klart att när det heter så älskade Gud världen, så avses därmed verkligen alla människor utan undantag. Ordet hilasmos förekommer också i första Johannesbrevets fjärde kapitel, där det står i den tionde versen. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och utgivit sin son som ett försoningsoffer för våra synder. För en modern västerlänning är offerterminologin i Nya testamentet naturligtvis inte utan vidare tillgänglig. Den behöver förklaras, eftersom vi ju nu lever i ett samhälle där det normalt inte förekommer några offer. Något som kanske borde framhållas oftare än vad som sker är att det faktum att vi numera lever i ett offerlöst samhälle, det har ju utan tvekan sin förklaring rent historiskt i det offer som skedde på Golgata. Överallt i världen där kristendomen inte har vunnit insteg frambäres än idag offer av alla dess lag. Därför att människor känner behov av att på det sättet söka blidka den högre makt som de anser sig beroende av. När den kristna kyrkan talar om Jesu gärning som ett offer, så vill ju detta säga att vad som behöver göras för att röja ur vägen den skuld som hindrar vår gemenskap med Gud, det är redan gjort. Gud har själv röjt undan hindren. Kristi offer har gjort alla andra försoningsoffer onödiga. Det här är någonting som Nathan Söderblom betonar väldigt mycket i sin berömda passionsbok Kristi pinas historia. Han säger just detta, att det är egendomligt att man så sällan tänker på det. Att människor tycker att det är så främmande det här att se Jesu lidande och död som ett offer. Det har blivit en sån främmande föreställning. Men det är märkligt, säger Söderblom, att man så sällan tänker på detta. Att det att vi har blivit så ovana vid offer, det beror rent historiskt på Jesu offer på Golgata. Det är det som är anledningen till att vi i västerlandet normalt inte frambär några offer i templen längre för att blidka gudarna. Det sista som jag ska ta upp innan vi tar en liten paus, det är att det som skedde på korset, det kan i Nya testamentet framställas som en syntes utav Guds kärlek och Guds rättfärdighet. De här bägge egenskaperna i Guds väsen, kärleken och rättfärdigheten, de möts alltså så att säga i Kristi kors. Att det som skedde på korset är uttryck för Guds kärlek, det framgår ju av Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och jag citerade nyss också 1 Johannes 4, vers 10. Detta är kärleken, att Gud så har älskat oss att han har utgivit sin son som ett försoningsoffer. Och i Romarbrevet 5, vers 8 står det: Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men det finns också ett viktigt ställe i Romarbrevet där Paulus sätter Kristi död i samband med Guds rättfärdighet. Det är Romarbrevets 3:e kapitel, den 25:e versen. En väldigt omdiskuterad vers. Det finns en del som har försökt att komma ifrån den juridiska innebörden i den här versen, om jag så får säga. Det har till exempel Anders Nygren gjort i sin romabrevskommentar, där han menar att när försoningen här framställs som någonting som ger uttryck åt Guds rättfärdighet, så är poängen bara den att Gud har stått fast vid sina löften. Men så som inte minst Agne Nolander har klargjort i sin bok Korsets mysterium, där han har en väldigt utförlig genomgång just utav Romarbrevet 3:25, så är ändå den naturliga tolkningen utav den här versen att Paulus menar just ungefär så som jag har försökt att teckna på tavlan. Att det som sker på korset, det är en syntes utav Guds kärlek och Guds rättfärdighet. Paulus talar ju i sammanhanget om att Gud hade haft överseende i gångna tider med människornas synder. Och då har det alltså verkat, menar Paulus, som om Gud inte var rättfärdig. Det kunde verka som om Gud bara ser genom fingrarna med synden, som om han inte brydde sig om att gå till rätta med den och straffa den. Men nu, säger Paulus, när Gud har ställt fram Kristus som ett försoningsoffer och som en nådastol, nu har han verkligen visat att han dock är rättfärdig. Han hade inte bara överseende med synden, utan detta kostade honom något. rättfärdighetens fordran måste tillfredsställas. Och den har då tillfredsställts genom att Gud har låtit sin son offras som ett försoningsoffer. Straffet för synden blev alltså verkligen utkrävt. Redan i Gamla testamentet talas det ju i Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare som bär straffet för synderna. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och i Nya testamentet så har vi ju bland annat Galaterbrevet 3:13, där saken uttrycker så att Kristus har tagit på sig förbannelsen i vårt ställe. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Så som det är skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Var står de orden skrivna någonstans? Ja, de är ju inte hämtade från någon romersk lagkodex eller överhuvudtaget någon icke-judisk lagsamling. Utan det är som vi vet ord som är hämtade från Guds egen lag. Närmare bestämt ifrån 5 Mosebokens 21 kapitel. Och utifrån de här orden så är det lätt att föreställa sig hur judarna kan ha sett på Jesus efter det att han hade blivit korsfäst. Förut hade kanske en och annan undrat om inte till äventyrs denna Jesus från Nazaret som utförde så många märkliga saker, om inte han verkligen var Messias. Men nu hade Jesus blivit ransakad av folkets andliga ledare, blivit dömd skyldig och blivit upphängd på trä. Och det stod i Guds egen lag, förbannad är var och en som är upphängd på trä. En sån här korsfäst, han gällde alltså för att vara någonting alltigenom orent. Något så orent så att vi knappast kan göra oss en föreställning om det. Man kunde omöjligen tänka sig att han hängde på sitt kors som en representant för Gud. Utan han hängde där som en representant för allt det i tillvaron som stod Gud emot. Det som stod under Guds egen dom och förbannelse. När de första kristna gick ut i världen och predikade att den korsfäste Jesus var Messias, Guds son, så måste detta i judarnas öron ha klingat som något vansinnigt. Nästan som om någon skulle påstå att djävulen själv var Gud. Hur skulle denne som stod under Guds förbannelse kunna vara Messias, Guds son? Även Paulus hade betraktat detta som en dårskap, och han hade sett det som en förpliktelse mot både Gud och människor att försöka utrota dem som kunde predika något så vansinnigt. Men nu är det märkliga att inte ens efter sin omvändelse, inte ens när Paulus skriver Galaterbrevet, har han släppt den här tanken att Jesus hängde på korset som en förbannelse. Det är bara det att vad Paulus nu har kommit underfund med är att det var inte på grund av några egna försyndelser som Jesus drabbades av förbannelsen. Utan det var vår förbannelse han bar. Och därigenom att han tog på sig förbannelsen och straffet och domen har han befriat oss ifrån förbannelsen. Han friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Jag kanske skulle ha nämnt förra timman att en exeget som under senare år har uppehållit sig väldigt mycket vid Markus 10:45, det är ju Peter Stuhlmacher. Han har argumenterat väldigt utförligt för att det här stället verkligen är ett så kallat äkta Jesusord. Och Stuhlmacher är också en av de exegeter som har sett ett samband mellan Markus 10:45 och första Timoteusbrevets andra kapitel. Det där stället som jag nämnde förut. Där det alltså klart framgår att Paulus tolkar många liktydigt med alla. Han har givit sig själv till lösen för alla. Vi ska uppehålla oss lite mer vid Jesaja 53. Jag sa redan förut att det ju är på många ställen som Nya testamentet anknyter till Jesaja 53 när man ska tolka Jesu gärning. Och jag sa att en del exegeter anser att det framförallt är aposteln Petrus som har velat se det som skedde med Jesus i ljuset av Jesaja 53. Men inte bara Petrus, utan vi har det ju också i Apostlagärningarnas 8:e kapitel till exempel, när det berättas om den etiopiske hovmannen. Han satt ju och läste, som vi minns, i Jesajas bokrulle. Och det ställe som han läste var just Jesaja 53, när Filippus kom till honom och frågade: "Förstår du vad du läser?" Och sedan utlade ju då Filippus Jesaja 53 så att den här texten, den handlar egentligen om Jesus. Och det som står här, det har nu gått i fullbordan. Vi kan också tänka på vad Johannes döparen säger när han pekar på Jesus: "Se Guds lamm som borttager världens synd." Det här anspelar säkert också på Jesaja 53. Liket lamm fördes han bort till att slaktas, och liket får som är tyst inför dem som klippade det. Se Guds lamm som borttager världens synd. Det grekiska verb som användes här är verbet airein, som betyder lyfta av, lägga på sina egna axlar och bära bort. Den bild som målas för våra ögon genom Johannes döparens ord, det är ju en mycket, mycket originell bild. Vi är så vana vid den nu så att vi knappast reagerar inför den. Men tänk på hur egendomligt det här egentligen är. Johannes tecknar bilden av ett litet oskyldigt lamm, det oskyldigaste och renaste man överhuvudtaget kan tänka sig. Och så säger Johannes döparen att det här oskyldiga lammet, det bär på sin rygg bördan utav all världens synd och skuld. Och detta lamm, det bär bort den bördan så att vi slipper att längre tyngas utav den. Jag tror att just det här framställningssättet, att man talar om syndaskulden som en börda, det är nog någonting som även nutidsmänniskan har relativt lätt att förstå. I Bibeln talas det ju rätt ofta om synden som en börda. Kain säger när han har dräpt sin broder Abel: "Min missgärning är större än att jag kan bära den." Och i den 38:e saltarsalmen står det: "Mina missgärningar går mig över huvudet, lik en svår börda är det mig för tunga." Och som sagt, detta är nog någonting som även många nutidsmänniskor kan känna igen. Att något som man har gjort eller något som man har försummat att göra, det kan kännas verkligen som en börda som man går och bär på, som gör det tungt att arbeta och tungt att leva. Men hela tiden så är det ju viktigt att komma ihåg att syndaskulden i Bibeln, den är ju inte bara någonting subjektivt. Det handlar inte bara om ett skuldmedvetande, en skuldkänsla. Utan skulden är verkligen i Bibeln någonting objektivt som står emellan oss och Gud och hindrar vår gemenskap med honom. Ibland talas det i nutida psykologiska sammanhang om att det är viktigt för människan att lära sig att förlåta sig själv. Alltså det här med förlåtelsen upplever man ändå som någonting viktigt. Men man uttrycker det så att vi måste lära oss att förlåta oss själva. Jag såg för några år sedan en insändare i en tidning som var skriven av en kvinna som hade genomgått abort och som hade svåra skuldkänslor för detta. Och hon skrev då till en frågespalt i en tidning och undrade vad hon skulle ta sig till. Och det svar hon fick, det var det: "Uppsök en psykiatriker så kan du av honom få hjälp till att förlåta dig själv." Att förlåta sig själv, ja, det är ju sannoliken lättare sagt än gjort. De flesta människor har väl ändå en känsla utav att ska man våga ta emot förlåtelsen så behöver den utdelas utav någon som verkligen har myndighet att förlåta. och någon sådan känner inte människan förrän hon har lärt känna honom som säger om sig själv: Människosonen har myndighet här på jorden att förlåta synder. Och detta att Jesus kan förlåta synder, det hör ju då samman med att han själv, som vi sa, har tagit på sig bördan och burit bort den. Våra synder bar han i sin kropp upp på träpålen, som det står i första Petrusbrevets andra kapitel, den 24 versen. Och genom att detta har skett så har också, som vi nämnde förra timman, inte bara kärlekens utan även rättfärdighetens fordran blivit tillfredsställd. Vi ska ju så småningom komma till hur Anselm av Canterbury i det här sammanhanget använde begreppet satisfaktion. Kristi död är en tillfyllestgörelse, en satisfaktion för människornas synder. Ordet satisfaktion står ju ingenstans i Bibeln. Men ska man leta efter någon motsvarighet till begreppet satisfaktion, så får det väl bli just lösepenning, som vi talade om förut. För nutidsmänniskor är det väl lättare, skulle jag tro, att förstå ordet gottgörelse än att förstå ordet tillfyllestgörelse, satisfaktion. Så man kanske hellre borde använda ordet gottgörelse. Inte minst när någon särskild grymhet har utövats emot någon helt oskyldig, sånt som vi kan läsa om ofta i tidningarna, så kan vi ju lite till mans känna att det vore inte rätt att den här saken bara slätades över. Den längtan efter rättvisa som människor i sådana fall känner behöver inte vara uttryck bara för ett primitivt hämndbegär eller för egen rättfärdighet. Utan det kan verkligen också handla, tror jag, om en berättigad längtan efter rättvisa. Och när det gäller våra egna förseelser så kan vi ju ofta på motsvarande sätt känna att det är svårt att utan vidare ta emot förlåtelse för det som man har gjort. När man är verkligt ledsen för något som man har gjort eller något som man har försummat att göra, så önskar man ju att saken kunde gottgöras, att skadan kunde repareras. Och när man i den kristna traditionen har sagt att Kristus har tillfyllestgjort för våra synder, så är innebörden just den att han har gottgjort vad vi har brutit, både mot Gud och mot våra medmänniskor. Genom Jesus har något skett som är så gott att det kan uppväga mänsklighetens samlade syndaskuld. På det sättet är som sagt försoningen någonting som tillfredsställer inte bara kärlekens utan även rättfärdighetens fordran. Jesu frälsargärning framställs också i Nya testamentet så att han är den andra Adam. Det framställningssättet har vi i Romarbrevets femte kapitel och i första Korintierbrevets femtonde kapitel. I Romarbrevet 5 står det i den 19:e versen: Genom en endas lydnad skall de många stå som rättfärdiga. Så som vi genom den första Adams olydnad allesammans kom att stå som syndare, så ska vi genom den andra Adams lydnad kunna stå som rättfärdiga inför Gud. Det här är ju något alldeles obegripligt, hur Jesus kan vara hela människosläktets representant, hur han kan gå i alla människors ställe. Det är detta som Luther har utlagt på ett klassiskt sätt i sin stora Galaterbrevskommentar, just när han sysslar med det ställe som vi talade om förra timman, Galaterbrevet 3:13. Det är då han säger de här orden som de flesta utav er känner så väl igen, att Gud så att säga pekade på Jesus och sa: du ska vara Petrus, förnekaren. Du ska vara Paulus, förföljaren, hädaren och våldsverkaren. Du är David, äktenskapsbrytaren. Du är den som åt äpplet i paradiset. Du är rövaren på korset. Med ett ord, var alla människors person som gjort alla människors synder, och se sedan till att du betalar och gör tillfyllest för dem. Ja, här använder sig alltså Luther själv utav begreppet tillfyllestgörelse. Men att Luther har fullt klart för sig att det här djupast sett rör sig om ett obegripligt mysterium som inte kan utgrundas av förnuftet, det framgår av att Luther tillägger: detta är skriftens tillbedjansvärda hemligheter, den rätta kabbala. Kabbala är ju som vi vet namnet på den judiska mystiken. Och Luther menar alltså att här har vi med den mest utpräglade mystik att göra. Detta är något alldeles ofattbart, hur Jesus kan gå i alla människors ställe. Vi ska i eftermiddag tala en hel del om Auléns syn på försoningen som en kamp- och segergärning. Och därför vill jag redan nu nämna att även i Nya testamentet så kan ju försoningen framställas så som en kamp och seger. Det tydligaste stället som man då kan hänvisa till, det är väl Kolosserbrevets andra kapitel, den 15:e versen. Där det står: han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Men något som då är mycket viktigt att lägga märke till är att för Paulus utesluter inte det här dramatiska synsättet det mera juridiska. Utan även i Kolosserbrevets andra kapitel så är den här kamp- och segertanken förbunden med att Kristus har tagit på sig syndaskulden. De ord som jag citerade nyss, han avväpnade härskarna och makterna, de stod som jag sa i den 15:e versen. Men dessförinnan så står det i versarna 13 och 14 så här: han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Man kan nog säga att i Nya testamentet så är det likadant som senare hos Martin Luther. Att själva betalandet av syndaskulden innebär en seger över fördärvsmakterna. Det är ju så enligt Bibeln att anledningen till att döden till exempel har fått herraväldet här i världen är ju det att vi människor har syndat, dragit på oss en syndaskuld. Syndaskulden är så att säga den plattform på vilken fördärvsmakterna bygger sitt herravälde i världen. Och i och med att syndaskulden blir betalad så blir den här plattformen undanröjd. På det sättet så innebär själva satisfaktionen, själva skuldbetalandet, samtidigt en seger över fördärvsmakterna. Något som också är väldigt talande tycker jag i det här sammanhanget, det är att Jesus i uppenbarelseboken kan framställas på en gång som ett lamm och ett lejon. I uppenbarelsebokens 5:e kapitel heter det i den 5:e versen: gråt inte, han har segrat, lejonet av Judas stam. Här framställs alltså Jesus såsom ett segerrikt lejon. Men samtidigt så vet vi att det finns ingen bok i Nya testamentet som så mycket som uppenbarelseboken talar om Jesus som lammet. Det är ju faktiskt den vanligaste benämningen på Jesus i uppenbarelseboken, lammet. Man skulle alltså kunna säga att Jesus har vunnit seger såsom ett segerrikt lejon. Och det har han gjort just genom att så som ett lamm bära bördan utav världens synder. I Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, den 11:e versen, talas det ju också om att segern vinnes i kraft av lammets blod. Ja, vi har uppehållit oss nu väldigt länge vid det nytestamentliga materialet, längre än vad jag hade tänkt att vi skulle göra. Så mycket förstår vi ju i alla fall utav detta, som att om vi vill att den förkunnelse som kyrkan frambär i våra dagar ska befinna sig i kontinuitet med den förkunnelse som vi möter i Nya testamentet, så måste även vi låta Kristi kors stå i centrum för förkunnelsen. Ifall detta undanskymmes på något sätt, försoningen, korset, så handlar det inte längre om en nytestamentlig kristendom. Det här kan ju aldrig bli något fint budskap. Det kan aldrig bli något som tilltalar den bildade smaken hos människor. Att man uppehåller sig så väldigt mycket vid vad som har skett en gång på en avrättningsplats. Men detta som för världen är en dårskap, det är ju som Paulus skriver, för den som tror, uttryck för Guds vishet och Guds kraft. Då ska vi gå över till teologihistorien. Och jag ska, som jag sa, försöka ge en liten kortfattad teologihistorisk översikt innan vi sen i eftermiddag tar upp till mera noggrann behandling Gustav Aulens försoningsuppfattning och den diskussion som har varit kring den. Även i fornkyrkan så kunde ju Jesu död på korset framställas så att Jesus hade betalat en lösepenning. Och som de flesta av er redan vet, så var det ju diskussioner i fornkyrkan om vem den här lösepenningen är betalad till. Det var rätt så många teologer faktiskt som ville se saken så att lösepenningen var betalad åt djävulen. Det synsättet möter vi till exempel hos Origenes, och vi möter det hos Gregorius av Nyssa inte minst. Djävulen är fångvaktaren, och då ligger det ju nära till hands att tänka sig att ska man köpa fångarna fria, så är det den här fångvaktaren som man får betala lösepenningen till. Men det fanns också redan i fornkyrkan sådana teologer som menade att det här blev ändå galet att säga att djävulen var mottagaren utav lösepenningen. Gregorius av Nyssas namne, Gregorius av Nazians, var en av dem som reagerade emot detta. Han menade att även om djävulen är vår fångvaktare, så är djävulen inte den som har rätten till oss, utan det är på grund av vår skuld inför Gud som vi har blivit överlämnade åt den här fångvaktaren. Och därför blir det konstigt att säga att det skulle vara fångvaktaren som har tagit emot lösepenningen. Det var ju en av de stora insatserna som Anselm av Canterbury gjorde med sin framställning av försoningen. Att han satte en definitiv gräns, kan man säga, för den här diskussionen. Från och med Anselm så blir det den helt vedertagna uppfattningen att det är Gud som har tagit emot lösepenningen. Och som jag nämnde förra timman, så tycker jag själv att det här är rätt så självklart utifrån de ord som vi har i den 49:e saltarsalmen. Sin broder kan ingen förlossa eller ge Gud lösepenning för honom. När Gustav Aulén talar om försoningen som en kamp och segergärning, så kallar han ju detta, som vi vet, inte bara för det dramatiska försoningsmotivet, utan även för det klassiska försoningsmotivet. Och det beror ju på att Aulén menar att han har stöd för det här synsättet i fornkyrkan. Det förekommer rätt så ofta att teologer i fornkyrkan ser det som skedde med Jesus som ett besegrande utav de så kallade fördärvsmakterna, synden, döden och djävulen. Och i det sammanhanget så förekommer också den bildframställningen att Jesus med sin död på korset har överlistat djävulen. Det är inte minst Gregorius av Nyssa som har utvecklat den tanken. Gud ville inte besegra djävulen med våld, menar Gregorius, utan med list. Och det gjorde han genom att han hängde ut Jesus på korset som en mask på en metkrok. Och då kom den stora fisken djävulen och tänkte när han såg den här hjälplösa varelsen på korset: det här blir ett lätt byte. Och när han så slukade bytet så fick han kroken i sig. Och kroken, det är då, menar Gregorius av Nyssa, Kristi gudomliga natur. Lite längre fram så kommer man också att använda bilden utav råttfällan. Vi har den redan hos Augustinus. Kristus hängde på korset som en råttfälla i vilken den stora råttan djävulen blev fångad och tillintetgjord. Och en som har använt sig mycket just utav den bilden, det är också påven Gregorius den store, som ju var påve omkring år 600. Men fornkyrkans teologer har också framställningssätt som förebådar det som så småningom ska utvecklas helt och fullt genom Anselmut av Canterbury. Det finns verkligen juridiska föreställningar om försoningen redan i fornkyrkan. Då vi har kommit fram till Gregorius den store, så är det väldigt tydligt. Där finns mycket som förebådar den anselmska framställningen. Men även om vi går längre tillbaka i tiden så kan vi möta juridiska synsätt. Till exempel hos Athanasius. I hans kända verk De Incarnatione Verbi, om ordets människoblivande, som ju Athanasius författade redan innan den arianska striden hade utbrutit. Och det är viktigt att lägga märke till det, tror jag, för då kan man bättre förstå kanske Athanasius väldiga engagemang i den arianska striden. För Athanasius var det helt enkelt frälsningen som stod på spel. Athanasius menade att har Arius rätt, så att det bara är en skapad varelse som har dött på korset, då är frälsningen omintetgjord. Det som ger åt Jesu lidande och död dess oändligt stora betydelse, det är detta att det är inte bara en människa, utan det är Gud själv som har dött för oss. Det var Guds eget blod som rann på Golgata. På liknande sätt förbindes ju Kristi gudom och frälsningen genom Kristus under 400-talet i diskussionen mellan Cyrillus och Nestorius. Så att när Nestorius förnekade att Maria var gudaföderska, så sa Cyrillus: ifall detta stämmer så är frälsningen omintetgjord. För den som föddes i Betlehem, det är ju densamme som den som dör på korset. Och var det inte Gud som föddes i Betlehem, så var det inte heller Gud som dog på korset. Och var det inte Gud som dog på korset, så finns det inte någon frälsning. Athanasius bok om Logos inkarnation brukar anses vara fornkyrkans motsvarighet till medeltidens Curius Homo utav Anselm. En som har penetrerat den här skriften utav Athanasius ganska noggrant, det är ju Regin Prenter i Skabelse och genlösning. Man hittar det inte i det kapitel som är rubricerat Försoningen, utan i ett tidigare kapitel som är rubricerat Kristi verk, vill jag minnas. Men där refererar och kommenterar Egin Prenter rätt så utförligt den här skriften av Athanasius. Och det är då som sagt ingen tvekan om att man finner hos Athanasius ett juridiskt synsätt. Han ser verkligen Kristi död ur den aspekten att Kristus har betalat mänsklighetens syndaskuld. Och inte minst menar Athanasius att Gud var tvungen att stå fast vid sitt ord. Han var tvungen att stå fast vid lagens hotelser. Och nu hade Gud sagt att om människan syndar så skall hon döden dö. Och då var det också nödvändigt att det här straffet gick i fullbordan. Gud kunde inte plötsligt säga, ja så sa jag en gång, men det bryr jag mig inte om nu längre. Utan han måste stå fast vid sitt ord, både vid löftena och vid hotelserna. Men så blev det då så att Gud själv blev människa och tog själv straffet på sig för att människorna skulle vinna frälsning. Allt det här är ju tankegångar som är besläktade med det juridiska synsätt som vi senare möter fullt utvecklat hos Anselm. Men det som är originellt för Athanasius, det är ju som Egin Prenter också framhåller, att hos Athanasius så är den här aspekten på försoningen, att Kristi död innebär ett betalande av människornas syndaskuld, den är förbunden hela tiden med temat från död till liv. Man kan säga att de här tankarna, de har ju senare i teologihistorien delvis gått olika vägar. I den grekisk-ortodoxa kyrkan så är man ju överhuvudtaget väldigt främmande för att använda sig av juridisk terminologi. Det är ingen tillfällighet att grekisk-ortodoxa dogmatiker nästan inte alls talar om rättfärdiggörelse. Det är ju en juridisk term och den lyser ofta med sin frånvaro i grekisk-ortodox dogmatik. Och likaså sådana termer som satisfaktion naturligtvis, de lyser med sin frånvaro, och meritum, förtjänsttanken. Och istället så har man ju ofta koncentrerat sig på det här temat från död till liv. Kristus har besegrat döden och återvunnit människorna till livet och till förening med Gud, till gudomliggörelse som det ibland heter. Medan däremot det juridiska synsättet då har utvecklats i västerlandet, både i den katolska och i den protestantiska dogmatiken. Men då menar alltså Egin Prenter, och det tror jag att han har rätt i, att hos Athanasius så har den här skilsmässan mellan de bägge tankelinjerna ännu inte skett. Utan här är öst och väst fortfarande förenade så att säga. Så att bägge sakerna egentligen är lika viktiga för Athanasius. Från död till liv och från skuld till befrielse ifrån den här skuldbördan. Ja, jag tror inte att jag ska uppehålla mig längre vid fornkyrkan, utan vi gör nu ett stort hopp i tiden ända fram till 1000-talet, till Anselm av Canterburys Cur Deus Homo. Varför blev Gud människa? Av boktiteln att döma så skulle det ju vara inkarnationen som står i centrum för framställningen i den här boken. Men det är ju som vi vet i den här skriften som Anselm utvecklar sin syn på försoningen. Därför att det svar som Anselm ger på frågan varför blev Gud människa, det är ju detta. Han blev det för att utföra försoningsgärningen. Boken är uppställd i dialogform. En del av er har ju säkert läst den här skriften så att det kanske är onödigt att jag refererar den, men jag gör det för säkerhets skull ändå. Boken är uppställd i dialogform som ett samtal mellan Anselm och en lärjunge till honom som heter Boso. Det här var en lärjunge som Anselm hade i verkligheten. Om däremot just det här samtalet har ägt rum i verkligheten, det vågar jag inte säga. Men det är väl troligt att Anselm och Boso även har samtalat om försoningen. Det är för det mesta Boso som frågar och Anselm som svarar. Starten sker i änglavärlden. Gud skapade en gång de heliga änglarna för att de skulle lovsjunga honom. Änglarna bildade en himmelsk kör som skulle lovsjunga Gud. Men ett fall skedde i änglavärlden. Djävulen och hans änglar avföll och därmed kom några platser i den himmelska kören att stå tomma. Då skapade Gud människorna för att ersätta de fallna änglarna. Men Anselm lägger faktiskt vikt vid att Gud skapade människorna inte bara för att ersätta de fallna änglarna, utan även för att komplettera änglarnas antal. Varför lägger Anselm sån betoning på detta? Ja, det är ett rätt så lustigt resonemang han för i det sammanhanget. Han säger att hade Gud bara skapat precis så många människor som det fanns fallna änglar, så hade skadeglädje kunnat uppstå i himmelen. För då hade varje människa som kom till himmelen varit tvungen att tänka så här: här i denna underbara himmelska glädje skulle jag inte befinna mig ifall det inte fanns en ängel som hade fallit och som jag hade fått ersätta. Och det vore, säger Anselm, väldigt opassande, valde inkonveniabiliter, ifall en sådan skadeglädje skulle finnas i himmelen. Och därför skapade Gud alltså fler människor än vad det fanns fallna änglar. För på det sättet kan varje människa i himmelen tänka: jag tillhör antagligen inte de som har fått ersätta fallna änglar, utan jag tillhör nog de som har blivit skapade utöver änglarnas antal. Så skedde då emellertid ett fall även i änglavärlden. Även i människovärlden. Och när de första människorna har fallit i synd, så finns det bara två möjligheter, säger Anselm. Satisfactio aut poina. Satisfaktion eller straff. Antingen måste straffet utkrävas, och det blir i så fall ett evigt straff. Därför att människan kan aldrig, detta att ha syndat emot Gud, emot den oändliga guden, det är något så oerhört så att man kan aldrig komma därhen att man skulle kunna säga: nu har människan lidit tillräckligt straff för det att hon förbröt sig mot Gud. Har man syndat emot Gud, så har man ådragit sig en oändlig syndaskuld och därmed också ett evigt straff. Enda möjligheten att slippa undan det här eviga straffet är att ge en fullgod kompensation, eller som Anselm då säger, satisfaktion för det brott som är begånget. Men finns det då inte en tredje möjlighet? Skulle det inte kunna tänkas att Gud utan vidare översåg med synden och återupptog människan i sin gemenskap igen? Nej, det är fullständigt otänkbart, säger Anselm. Och här för han återigen in i sammanhanget tanken på vad som är passande. Det vore direkt opassande, säger han, att Gud utan vidare förlät människan hennes synd. För i så fall så skulle inte rättsordningen upprätthållas i världen. Här är väl kanske en av de saker som nutidsmänniskor har allra svårast för att förstå i den anselmska försoningsläran. Men för Anselm så var detta någonting alldeles självklart, att det är någonting positivt att rättsordningen i världen upprätthålles. Anselm menar att här på jorden fälles så många orättfärdiga domar, så vi ska verkligen vara glada för att någonstans finns den fullkomliga rättvisan, nämligen hos Gud. Och den gör då att Gud måste kräva antingen satisfaktion eller straff. Något tredje alternativ finns inte. Nå frågar nu Anselm sin lärjunge Boso. Vad har du tänkt att ge Gud som satisfaktion för dina synder? Ja, säger Boso, jag får väl se till att leva efter Guds bud. Jag får se till att vara barmhärtig mot de fattiga och så vidare. På detta svarar då Anselm tre saker. För det första säger han, allt detta är du skyldig Gud ändå. Även om du aldrig hade syndat så skulle du vara skyldig att leva efter Guds bud. Genom detta så presterar du alltså inte någon överloppsgärning. Utan du är tvungen att säga, jag har bara gjort vad jag var pliktig att göra. Men för det andra säger Anselm, även om du förutsätter dig att du i fortsättningen ska leva helt efter Guds bud, så kommer du inte att klara det på grund av syndafördärvet. Anselm är ju väldigt augustinsk i sin teologi. Och han räknar alltså precis som Augustinus med att människan är fördärvad av synden när hon föddes till världen. Och det hjälper inte hur mycket hon än förutsätter sig att leva efter Guds bud. Hon kan det inte. Men det är inte någon ursäkt för henne. Utan som Anselm uttrycker det, ipsa impotentia culpa est. Själva oförmågan är en skuld. Vilket ju hör samman med att Anselm tänker precis som Augustinus att vi var allesammans innefattade i den första människan Adam när han frivilligt valde att vända sig bort ifrån Gud. En gång har vi allesammans syndat med fri vilja, nämligen i paradiset i Adam. Och därför har vi själva skuld till vår oförmåga att göra det goda. Men nu kommer det mest centrala resonemanget, den tredje punkten. Anselm säger, ponera att du verkligen kunde lyda Guds bud. Och ponera att du kunde till och med göra mer än vad du är skyldig att göra. Att du kunde prestera en överloppsgärning. Så skulle du ändå inte kunna prestera en överloppsgärning som var av ett så stort värde. Att den skulle kunna uppväga det att ha brutit emot Gud. Här är kanske den mest centrala punkten i hela det anselmska resonemanget. Anselm spekulerar väldigt mycket kring detta med syndaskuldens storlek och hur stor den satisfaktion måste vara som ska kunna uppväga den här skulden. Hur är det, frågar Anselm Boso, om Gud har befallt någonting? Finns det då någonting i hela världen som skulle kunna utgöra tillräckligt skäl att bryta emot Guds bud? Nej, är Boso tvungen att svara. Det finns det inte. Guds bud väger tyngre än himmel och jord. Även om vi visste att himmelen och jorden skulle gå under när vi lydde Guds bud, så skulle vi ändå vara förpliktigade att göra det. Gud är den som har skapat oss och därför har han också rätt att bestämma över oss. Då säger Anselm, eftersom det är så att ingenting i hela världen kan utgöra en tillräcklig anledning att bryta mot Guds bud, så kan heller ingenting i världen uppväga den synden att ha brutit emot Guds bud. Utan har man gjort det så har man ådragit sig en skuld som är oändligt stor. När Boso hör detta så blir han alldeles förskräckt och utbrister. Vart ska då en eländig människostackare ta vägen? Eller finns det kanske ingen räddning för oss människor som har förbrutit oss emot Gud? Och det är i den situationen som Anselm pekar på det som Kristus har gjort. Den satisfaktion som vi själva inte kunde åstadkomma, den har Kristus givit i vårt ställe.